När Jesus samtalade med Emmausvandrarna. Vi läste ju den berättelsen ifrån Lukas kapitel 24 nu i påsk. Så står det att han förklarade för dem om vad som står om honom i alla skrifterna. Och han började med Mose och alla profeterna. Och sen på liknande sätt så säger han till lärjungarna när han senare samma kväll kommer till dem. Det står att han öppnade deras sinnen så de förstod skrifterna. Mose lag, profeterna och psalmerna. För dessa talar om mig, sa Jesus. Och nu talar vi alltså om gamla testamentet. För nya testamentet var ju ännu inte nedskrivet. Det kan tyckas lite märkligt att gamla testamentet talar om Jesus. Vi förknippar ju nya testamentet med Jesus. Men Bibeln har ett övergripande huvudbudskap och det är hur Gud förbereder och verkställer sin plan för att föra fram frälsning och räddning till oss människor i och genom Jesus Kristus. Alla Bibelns böcker talar om Jesus och om denna frälsning. Och när Paulus skriver i sina brev så talar han ofta om evangelium och budskapet om Jesus som Guds hemlighet som varit dold. Men som nu för oss har blivit uppenbarad, som har blivit avtäckt, som har blivit känd. Och det är ju så vi får läsa Gamla testamentet. Vi läser Gamla testamentet i Nya testamentets ljus och upptäcker Jesus där. Vi upptäcker evangelium där. Vi har firat påsk och det gör ju vi till minne av Jesu död och uppståndelse. Judarna däremot, de firar ju påsk till minne av uttåget ur Egypten. Vi ska läsa en sekvens därifrån alldeles strax. Jag ska bara ge dig en kort bakgrund innan vi slår upp biblarna. Det var så att israeliterna hade varit slavar i Egypten i mer än 400 år. Så kallar Gud Mose och sänder honom till att föra folket ur Egypten tillbaka till det förlovade landet, till Kanans land. Farao vill inte släppa dem, så Gud tillåter Egyptens land att drabbas av plågor av olika slag, 10 stycken. Du har säkert hört och läst om hur landet blev invaderat av gräshoppor och myggsvärmar och hur Nilens vatten blev förvandlat till blod med mera. Men Farao är hårdnackad, han vill inte släppa folket. Möjligtvis under en liten kort stund när plågan pågår som värst. Men sen ångrar han sig. Men just före den 10:e plågan så talar Gud till Mose om att folket ska förbereda sig för att lämna landet. För nu kommer Farao att ge med sig den här gången. Och den 10:e plågan den innebär att Gud ska gå fram i landet, i hela Egypten och allt förstfött i varje hem. I varje familj, ja, till och med bland boskapen, ska dö. Men Gud säger att israeliterna inte ska drabbas och de får instruktioner för hur de ska göra nu. Och det har ju också då legat till grund för deras påskfirande. Och vi läser ifrån Andra Mosebok 12. Har du Bibeln där så slå upp Andra Mosebok, det 12:e kapitlet. Ska vi läsa med början från vers 3. Det står: Säg till hela Israels församling. På 10:e dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lamm så att varje hushåll får ett lamm. Men om hushållet är för litet för ett lamm ska familjefadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer. För varje lamm ska ni beräkna ett visst antal efter vad var och en äter. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Och man ska ta av blodet och stryka det på både dörrposterna och på båda dörrposterna och övre dörrträet i huset där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och ätas med osyrat bröd och bittra örter. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ni ska inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. Så ska det ätas. Ni ska ha bältet om livet, skor på fötterna och stav i handen. Och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Jag är Herren. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira som en Herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Och så hoppar vi fram till vers 29. Vid midnatt slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången i fängelset. Han slog allt förstfött bland boskapen. Då steg farao upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla egyptier. Och det hördes ett högt sorgerop i Egypten, för det fanns inte ett hem där det inte låg någon död. Vi ska stanna en liten stund vid detta som israeliterna blev tillsagda att göra. Det står att varje familjefar skulle ta ett lamm. Det lammet skulle vara felfritt. Det skulle vara av hankön. Det skulle slaktas. Och blodet från lammet skulle strykas på dörrpostarna. Och det övre dörrträet till husen. Och när Gud såg blodet på dörrpostarna så var det tecknet som gjorde att han gick förbi och skonade huset. Ingen straffdom drabbade dem vars hus var bestrukna med lammets blod. Och det här är vad påsk grundläggande handlar om. Påsk kommer från det hebreiska ordet pesach som betyder just gå förbi eller skona. Och min poäng idag med den här predikan, det är om möjligt att vi ska bli mer medvetna om, att vi ska få en djupare förståelse för Jesu blod och för kraften i Jesu blod och hur oerhört avgörande blodet är för oss som tror. Apropå gammaltestamentliga texter som talar om Jesus. I den här texten så är ju lammet en bild på Jesus. Jesus kallas för Guds lamm. När Jesus kommer till Johannes döparen vid floden Jordan så säger Johannes döparen: se Guds lamm som tar bort världens synd. Alltså Jesus igenkänns av Johannes som den som ska komma, den som skrifterna talar om genom att benämna Jesus som Guds lamm, Guds utvalda lamm. Och det är så att Gud, vår far, har utsett ett lamm. Ett felfritt lamm av hankön. Jesus är Guds utvalda lamm. Jesus är Guds son. Oavsett vad somliga feministteologer tycker om det. Och Jesus var felfri. Han hade ingen defekt. Han hade ingen synd. Och Jesus blev slaktad. Och hans blod är ett frälsande blod. Ett räddande blod. Ett renande blod och ett beskyddande blod. Det finns kraft. Kraft. Mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det är ju en sång som vi sjunger ibland. Och i en annan sång så sjunger vi: genom blodet, all min synd förlåten är. Halleluja. Alltså, Jesu blod, det är det starkaste reningsmedel som den här världen har skådat. Det har kraft och förmåga att tvätta bort all syndens lort och göra oss rena och fria. Så vi sjunger ju också, å det dyra Jesu blod som tvår mig eller som tvättar mig vit som snö. Men bara för att Jesus då har lidit och dött så kommer ju inte frälsningen eller räddningen till oss med automatik. Alltså från Guds sida är ju allt det här klart. Jesus utropade på korset, det är fullbordat. Så från Guds sida kan ingenting mer göras och det behövs inte någonting mer. Men folket i Egypten vid det här tillfället var ju tvungna att lyssna till Gud genom Mose röst. Och ge respons och göra som han sa, för om de lät bli att stryka blodet från lammet på sina dörrpostar. Och det inte fanns på dörrposterna och tecknet som blodet representerade var inte där. Då skonades ju inte huset. Så frågan är, hur omsätter vi det här idag? Ja, du ska ju inte slakta ett lamm och stryka blodet från det på dina dörrposter bokstavligt. För Jesus han har ju blivit slaktad en gång för alla tider. Och det behövs inga fler offer. Alltså det gamla testamentets offersystem som du läser om i Moseböckerna bland annat, det är ju överspelat. Det behövs inte längre. För Jesus har blivit vårt fullkomliga offer. Jag ska läsa lite grann om Jesu offer i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det är ju ett brev som vi ska medge att det är inte helt enkelt att förstå alla gånger. Och det kräver kanske att man har lite bakgrundskunskap om Gamla Testamentet och hur det fungerade med templet och med offren och så vidare. Men vi slår upp Hebreerbrevet 9. Så ska jag läsa några verser där. Från vers 11. I min bibel så står det Kristus som överste präst, står det. Du vet, i tabernaklet och sen i templet då, vi har talat om det här också tidigare, så fanns ju det allra heligaste. Och dit in fick bara överste prästen gå en gång om året för att sona sina och folkets synder. Och det gjordes med blod från bockar. Men nu läser vi. Hebreerbrevet 9, vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på det orena och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Alltså, Jesus är både vår överste präst som går in i det allra heligaste. Och han är också själva offret. Han har gått in med sitt blod, inte i tabernaklet, som är gjort av människohand. Du kan läsa också om i andra tredje Mosebok, om tabernaklet och hur det byggs efter en mönsterbild som Mose har tagit emot från berget Sinai. Utan han går in i själva himmelen med sitt blod. Och där har han vunnit en evig, inte en en kortvarig, utan en evig, inte en tillfällig, utan en evig återlösning. Så templet och tabernaklet och det som sker där, det är bara skuggbilder av det som är det verkliga. Jesus, han har alltså kommit in för Fadern med sitt blod en gång för alla, och det behöver inte göras om. Det har så att säga godtagits som ett giltigt offer för alla generationer och för alla tider. Och det är fantastiskt. Och frågan är, hur bestryker vi idag Jesu blod över våra liv? Hur blir vi renade från synd? Hur blir vi räddade? Och hur kan vi leva i hans beskydd? Jo, det sker genom tro. Vi ber Jesus rena oss från våra synder. Och vi tror att Jesu blod har förmågan att rena oss från dem och rädda oss på det sättet undan död och evig förgängelse och till ett evigt liv. Bibelordet säger att, ja, det står för övrigt i första Johannes, det första kapitlet, men jag citerar: om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi är alltså frälsta och räddade i och genom Jesu blod. Och så säger Bibeln också att om vi säger att vi inte har någon synd, så är vi lögnare. Men jag tror att vi är ganska medvetna om vår bristfällighet och alla våra tillkortakommanden. Men vi får bekänna våra synder. Vi får be Jesus rena oss i sitt blod. Och då blir vi renade. Vi blir tvättade rena. Vi blir fria att leva i gemenskap med Gud och leva det nya livet. Så en lämplig morgonbön för oss, alltid och inte minst i de här tiderna, det vore just denna: tack Jesus för allt som du har gjort för mig. Tack för din död och tack för din uppståndelse. Förlåt mig mina synder. Rena mig i ditt dyra blod. Tack Jesus för din förlåtelse och för att ditt blod renar mig. Och hjälp mig att leva var dag till din ära och i förlåtelse till alla mina medmänniskor. Och idag så bestryker jag mina dörrposter med ditt blod och jag ber om beskydd. Bevara mig till ande, själ och till kropp. Beskydda och håll din hand över mig, min familj, mitt hem, mina syskon i församlingen och alla de som står mig nära. Jag tackar dig för att du beskyddar från olycka. Du låter sjukdom gå förbi vårt hus och vår hydda, och du beskyddar oss från allt som vill göra oss illa. Jag tackar dig för kraften i ditt blod, Jesus. Amen. Jag skulle vilja uppmuntra dig att skapa en vana, att börja din dag på det här sättet, att be ut det här. Det tar bara ett par minuter. Du kan göra det medan du ligger kvar i sängen eller vid något annat tillfälle i samband med dina morgonrutiner. Ett annat förslag, det är ju att om du åker bil till jobbet, så kan du innan du startar bilen så kan du be om Jesu blods beskydd och kraft över dig och din dag. För vi tror på blodets kraft. Eller hur? Vi tror på blodet som renar från synd och som beskyddar oss. Ja, det är fantastiskt. Och jag bara njuter själv av att få ta del av de här sanningarna. Så Gud välsigne dig och din dag, och glöm inte att fröjd i Herren är vår starkhet.
Frälsande kraft, vill över synden du segrar bli. I blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft. Yeah.